Podplay. Det är morgonen den 11 november 1980. Under natten har det snöat i Sundsvall och i stadsdelen Bosvedjan har 11-årige Johan Asplund som vanligt fått varm choklad och ostmacka på sängen av sin mamma. Han läser en serietidning och den nya skjortan mamman bett honom bära i skolan ligger framme. Kvart i åtta ropar Johans mamma hej då innan hon och hennes pojkvän åker till jobbet. 10 minuter senare ser en 13-årig granne Johan stående vid sin lägenhetsdörr. Han är förvirrad och tittar in i lägenheten som om någon var där. Då är klockan strax före 8 på morgonen, fredagen den 11 november 1980. Johan dyker inte upp på mattelektionen 25 minuter senare. Den nya skjortan hänger kvar i sovrummet och det är ingen som har sett Johan. Förutom hans mördare.
11-årige Johan Asplund försvann spårlöst den 7 november 1980 i bostadsområdet Bosvedjan i Sundsvall. På morgonen såg han stå utanför...
11 och ett halvt år senare erkänner plötsligt en fram till nu okänd man att det var han som förde bort och dödade Johan. Snart kommer han erkänna massor av mord. Hans namn är Thomas Quick. Du lyssnar på Felaktigt dömd om Sture Bergvall. Senare känd som Thomas Quick. Mannen vars erkännanden ledde till en av Sveriges största rättsskandaler. Jag heter Hilda Hense. ...1990, samma år som han fyller 40, spårar det mesta ur för Falubon Sture Bergvall. Kiosken han är delägare i går i konkurs i februari. Och Sture är sedan tidigare redan anklagad för att ha försökt bränna ner den. Detta är ett försök att få ut försäkringspengar. Inte nog med det. Hans kompanjon anklagar honom för att ha stulit pengar ur kassan. Och samma sak säger chefen i den bingohall som han jobbar extra i. Sture nekar till alla anklagelser. Men det finns en del som talar för att han är skyldig. Han är oftast narkotikapåverkad under den här perioden. Och han har begått brott för. När han var i 20-årsåldern dömdes han för att ha sexuellt ofredat ett antal yngre pojkar i Falun. Och för både sexövergrepp och mordförsök på en pojke som vårdades på Falu lasarett där Sture jobbade. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård. Och efter några år i norra Sverige hamnade han på Säters sjukhus i Dalarna. I mars 1974 var den då 24-årige Sture försöksutskriven från Säter och raggade upp en kille på krogen under ett besök i Uppsala. Han följde med killen till dennes studentrum och där utsatte han honom för ett brutalt överfall och högg honom med kniv ett dussin gånger. Den unge mannen förlorade 3,5 liter blod och överlevde med nöd och näppe. Trots detta skrev Sture ut från Säter redan 2 år senare. Året var 1976 och han var 26 år gammal. De 14 år som gått sedan dess har i alla fall på ytan sett bra ut för Sture. Han har många syskon och syskonbarn och betraktas som en lite underlig men ändå älskad släkting. Men när han nu, alltså 1990, sjunker allt djupare ner i missbruk och bitterhet kan släkten bara titta på. Stures ilska riktas framförallt mot en kamrer på banken i Grycksbo utanför Falun som inte beviljade något lån strax innan kiosken gick i konkurs. En tidig fredagsmorgon i december 1990 vaknar bankkamreren och hans familj av att någon ringer på deras ytterdörr. När de öppnar står det 2 män i tomtemasker utanför. De har kniv och pistol och tränger sig in hos familjen. Snart står det klart att de vill ha pengar från banken. Den äldre av rånarna stannar kvar med frun och den 11-årige sonen som gisslan, medan den yngre åker till banken med kamrern för att hämta pengar. Efter några timmar när gisslandramat är över har männen kommit över närmare 250 000 kronor. Det dubbla i 2025 års penningvärde. Men redan samma kväll grips gärningsmännen. Den äldre visar sig vara Sture Bergvall. I april 1991 döms han till rättspsykiatrisk vård för rånet, mordbranden i kiosken och stölden från bingohallen. Kort efteråt flyttas han till Säter, anstalten han släpptes ut från 15 år tidigare och svurit att han aldrig skulle återvända till. Han är lyckligt ovetande om att han kommer bli kvar där i nästan ett kvarts sekel. Sture visar sig vara en lugn patient. Och redan efter ett år börjar läkarna diskutera om han inte borde kunna få öppenvård istället. I så fall skulle han kunna flytta till en egen lägenhet utanför sjukhusområdet. Men veckan efter midsommar 1992 händer något. Sture och ett par vårdare har gått ner till sjön Justen för att bada. Nu sitter han och den ena vårdaren på stranden och småpratar när Sture plötsligt säger något som får henne att reagera.
Undrar vad ni skulle tycka om mig om ni fick veta att jag gjort någonting riktigt grovt, säger han.
Kvinnan börjar ställa frågor, men utan att få annat än kryptiska svar. Sture ger henne en ledtråd.
M.U.
När de är tillbaka från sjön rapporterar hon händelsen till läkarna, som bestämmer sig för att ta reda på vad det är Sture försöker berätta. Under den följande höstens terapitimmar kommer det fram vad det var Sture pratade om där nere på stranden. MU var en förkortning för mördat unga. Nu berättar han att det var han som mördat Sundsvallspojken Johan Asplund som försvann 12 år tidigare. Han har precis erkänt ett av Sveriges mest kända kalla fall. I november 1980 är Johan Asplund 11 år och bor tillsammans med sin mamma i en lägenhet i Bosvedjan i norra Sundsvall. Föräldrarna är skilda sedan han var liten. Under några år hade mamman en sambo, Gunnar, men nu är det slut och hon har träffat en ny man. Natten mellan den 6 och 7 november sover Johan, hans mamma och mammans nya pojkvän i lägenheten. Morgonen därpå är det fredag. Johan ska gå i skolan några timmar innan han tillsammans med en kompis ska åka till sin pappa i Sollefteå över helgen. När Johans mamma och hennes pojkvän lämnar lägenheten 7:45 på morgonen tittar mamman in på sonens rum och säger hej då. Johan sitter som alltid så här dags i sin säng och läser serietidning och äter frukost, varm choklad och ostsmörgås. Han har ingen brådska. Han ska börja skolan först 40 minuter senare. Och det är bara några 100 meters promenad dit. Framme i rummet ligger också den nyköpta skjorta mamma sagt åt honom att ta på sig den här dagen. När Johans mamma kommer hem vid 13-tiden reagerar hon på att skjortan ligger kvar på hans rum. Snart kommer även Johans pappa som har kört från Sollefteå för att hämta sonen och hans kompis. Exparet sitter vid köksbordet och dricker kaffe och småpratar när Johans kompis plötsligt ringer. Han undrar om det fortfarande blir någon resa till Sollefteå. Johan har inte varit i skolan. Sakta går det upp för föräldrarna att något måste ha hänt deras son. Trots ett intensivt sökande hittar man inte Johan. Det visar sig att ingen sett honom efter 8 den här morgonen. Då såg en grannpojke Johan i samband med att han själv gick till skolan. Johan stod i lägenhetsdörren och såg lite undrande ut. Han ska också ha tittat in i lägenheten, som om han väntade på någon. Föräldrarna tipsar polisen om en person de bör kolla upp. Det är mammans ex-sambo Gunnar. Han har problem med svartsjuka och ska vid ett tillfälle ha sagt till Johans mamma att han skulle skada henne på det sätt som skadade henne mest. Nu tolkar Johans föräldrar hotet som att Gunnar på något sätt tänkte skada Johan. Gunnar saknar alibi och dessutom har vittnen sett hans bil i Bosvedjan morgonen Johan försvann. Men polis och åklagare tycker inte att det räcker som bevis. Det frustrerar Johans föräldrar till den grad att de söker upp en jurist och ber om hjälp. Det handlar om den tidigare brottaren Pelle Svensson som har börjat göra sig ett namn som advokat. Denne bestämmer sig för att starta en egen utredning och 1985 händer något mycket ovanligt. Svensson väcker så kallat enskilt åtal mot Gunnar för olaga frihetsberövande. Det innebär att det är en privatperson och inte som annars staten som ville ha någon dömd för brott. I det här fallet Johans föräldrar. Det blir därför en rättegång med Pelle Svensson i rollen som åklagare. Och trots att enskilda åtal nästan aldrig leder till fällande dom är det precis vad som händer denna gång. Gunnar döms till 2 års fängelse för att ha fört bort Johan. Att han också skulle ha dödat Johan är underförstått, även om han varken är åtalad eller dömd för det. Året efter tar hovrätten upp fallet och nu frias Gunnar. 11-årige Johan är fortfarande försvunnen och betraktas som död, även om det kommer dröja många år innan han officiellt dödförklaras. Det har gått 7 år sedan rättegångarna mot Johan-mannen, som Gunnar kallats i media, när läkarna på Säter har avsett till polisen om Sture Bergvalls erkännande. I mars 1993 kan även medierna berätta om den 43-årige mannen på rättspsyk som erkänt Johan-mordet. Men det finns ett problem. Sture har väldigt svårt att bevisa att det verkligen är han som dödat Johan och säger att han har svårt att minnas. Han pekar ut flera platser där den döda pojken ska finnas nedgrävd. Men när polisen undersöker saken kan de inte hitta en enda benflisa. Parallellt börjar Sture, som nu har bytt namn till Thomas Quick, prata om ett annat mord som han skulle ha begått redan när han var mycket ung. Det handlar om mordet på en 14-årig pojke i Växjö 1964. Sture, som vid tillfället även han var 14, kan berätta så mycket om mordet och ge så många korrekta detaljer om fallet att åklagaren känner att han skulle ha åtalat Sture för mordet om det inte varit preskriberat sedan några år tillbaka. Men berättelsen om Växjömordet i sig stärker Stures trovärdighet som mördare. Hade polisen och åklagaren bara vetat att Sture under obevakade permissioner varit på Kungliga biblioteket i Stockholm och läst gamla dagstidningar om Växjömordet, och hade de bara vetat att Sture i själva verket konfirmerades hemma i Falun helgen då mordet skedde, ja, då hade man kanske tröttnat på Sture Bergvall, alias Thomas Quick. Istället har fallet bara börjat. För snart kommer det nya erkännanden. I september 1993 är en ung man ute på fågeljakt i ett skogsområde i Piteå när han snubblar över något. Han tror först att det är ett djurskelett, men inser snart att det är ett människokranium. När han går hem för att larma polisen har han redan fått en idé om vem han kan ha hittat. Han tänker på den 15-årige Charles som försvann under en festnatt sen hösten 1967. Mycket riktigt visade sig vara Charles som hittats, 26 år efter försvinnandet. Sista gången någon såg honom var han berusad och upprörd. Han letade då efter en flicka han varit tillsammans med tidigare på kvällen. Polisens teori blir nu att Charles, som var nyinflyttad i Piteå, gått vilse och frusit ihjäl. I december berättar Aftonbladet om 15-åringen som hittats död. Några dagar senare berättar Thomas Quick, alltså Sture, att det var han som mördade Charles. Det finns många frågetecken, men under våren 1994 förhörs Quick flitigt om sitt erkännande. Några konkreta bevis finns det inte, men polis, åklagare och terapiteamet med psykologer och läkare inleder nu ett ganska kontroversiellt samarbete när de växeldrar i utredningen. Quick berättar om saker för sina terapeuter som i sin tur tipsar polisen om vad patienten har sagt. Detta leder till polisförhör som senare tolkas av såväl en psykolog som åklagaren. Man har hunnit en bra bit på vägen när Quick sommaren 1994 plötsligt rymmer från Säter. Fram till nu har han kallats Sätermannen i media. Men i och med att han blir efterlyst av polisen blir den 44-årige Thomas Quick outad på löpsedlarna med hela sitt namn. Själva polisjakten blir däremot inte så lång. Efter 33 timmar ringer Quick själv polisen från en bensinstation 15 mil från Säter. Han har tröttnat på att fly och vill bli hämtad. 4 månader senare åtalas han för mordet på Charles i Piteå 1967. En rad experter uttalar sig i rätten om trovärdigheten i erkännandet. Och trots att det helt saknas tekniska bevis anser Piteå tingsrätt att han är skyldig till mordet, bortom rimligt tvivel. Det blir den första i en lång rad domar. Parallellt med Charles-utredningen har Thomas Quick erkänt ytterligare ett mord. Det handlar om det nederländska paret Janny och Marinus Stegehuis sommaren 1984. Paret var i 35-årsåldern och under en bilsemester i norra Sverige slog de upp sitt tält vid sjön Appojaure utanför Gällivare. Någon gång den följande natten blev de överfallna och mördade med mellan 20 och 30 knivhugg var. När Quick börjar prata om fallet är det olöst, även om polisen misstänker en Gällivarebo som var 28 år när mordet begicks. Mannen är känd för narkotikamissbruk och våldsbrott. Men nu säger alltså Thomas Quick att det är han som har mördat paret. Det gör honom samtidigt till en kriminologisk gåta. Seriemördare brukar alltid rikta in sig på samma typ av offer. I Quicks fall har det fram till nu handlat om pojkar mellan 11 och 15. Men det nederländska paret bryter helt mot mönstret. I juli 1995 görs en rekonstruktion på mordplatsen vid Appojaure. Och när målet tas upp i tingsrätten året därpå beskrivs denna som lyckad. Den bidrar till att Quick nu döms för sitt andra och tredje mord, helt utan tekniska bevis. Trots att polisen utrett Quicks inblandning i Johan-mordet i över 2 år är man inte redo för åtal där. Teorin om Quick som Johans mördare ifrågasätts, inte bara av Johans föräldrar och deras advokat Pelle Svensson. När en tidigare polischef som haft ärendet på sitt bord släpper sina memoarer är han tydlig med att han inte tror att Quick ligger bakom Johans försvinnande. Detsamma säger han om ett annat försvinnande Quick erkänt, som också skedde i Sundsvall, 3 år efter Johans. Istället blir det 2 händelser från sommaren 1988 som blir nästa avsnitt i följetongen Quick. Det handlar om mordet på en israelisk turist i Dalarna och en försvunnen flicka i Drammen söder om Oslo. Flickan i Drammen, 9-åriga Therese Johannesson, är Norges motsvarighet till Johan-fallet. I juli 1988 försvann hon när hon var ute och lekte i stadsdelen Fjäll där hon bodde med sin mamma. Det är inte många saker som stämmer när Thomas Quick börjar berätta om hur han mördade Therese. Han säger att hon är blond istället för mörkhårig, tar fel på hennes klädsel och säger att stadsdelen Fjäll i Drammen består av små stugor. I själva verket är det ett höghusområde. Och när han ska visa polisen sjön som han ska ha dumpat kroppen i blir det ännu mer problematiskt. Trots att hela sjön töms på vatten hittar man inte en enda rest av Therese. Men precis som tidigare anser polis och åklagare att Quick lämnat detaljer som bara mördaren och polisen kan känna till. Att han gett så många felaktiga beskrivningar i början förklaras med att han medvetet ljugit för sig själv och utredarna för att sen sakta men säkert treva sig fram till de korrekta minnena. Samma sak gäller för mordet på den israeliska turisten några veckor innan Therese försvann. Han döms för båda. Sommaren 2000 döms Quick även för morden på 2 prostituerade kvinnor i Oslo-trakten på 1980-talet. Så när fallet Johan, det första mord Quick erkände, till slut tas upp i domstol är det hans 8:e mordåtal. Det har dessutom gått 9 år sedan han första gången erkände att han mördade Johan. Det blir ännu en underlig och bakvänd Johan-rättegång i Sundsvalls tingsrätt. Förra gången det begav sig var det med en advokat som åklagare. Den här gången yrkar en åtalade Quicks advokat på en fällande dom, medan Johans föräldrars ombud kräver en friande dom. Johans föräldrar tror fortfarande att det är Johans tidigare bonuspappa Gunnar som ligger bakom sonens död. Och är det inte Gunnar är det i alla fall inte Quick, resonerar de. Han har inte kunnat säga en enda sak som fått dem att tro att han talar sanning. Den 21 juni 2001 döms Thomas Quick för mordet på Johan. Men nu är det som om luften går ur honom. Polis och åklagare är redo att gå vidare med det andra Sundsvallsförsvinnandet och ytterligare ett norskt fall när Kvick i början av 2002 meddelar att han inte orkar längre. Det får räcka med utredningar och åtal och han bestämmer sig för att säga nej till alla journalister som vill träffa honom. Som en markering byter han tillbaka sitt namn till Sture Bergvall. Alla räknar med att 51-åringen kommer att sitta på Säter resten av sitt liv. En som inte vill lägga fallet till handlingarna är Pelle Svensson, advokaten för försvunna Johans föräldrar. I slutet av 2006 går han till statens egen advokat, justitiekanslern Göran Lamberts, och ber denne titta igenom fallet. Svensson har flera lådor utredningsmaterial som han menar bevisar att allt handlar om en rättsskandal där poliserna och åklagarna mer eller mindre fejkat bevis mot Kvick. Men redan efter några dagar meddelar Lamberts att allt verkar vara i sin ordning. Istället blir det Hannes Råstam, en gammal proggmusiker som blivit journalist på äldre dagar, som tar sig anfallet. Han har gjort flera stora avslöjanden i programmet Uppdrag granskning och även fått uppmärksamhet kring ett avslöjande av några mordbränder i Falun. Där hade en grupp unga män erkänt, men Råstam kan visa att de antagligen var oskyldiga. Kvick, som nu alltså heter Sture Bergvall igen, har imponerats av just det reportaget. Så när Råstam skriver ett brev till Säter och ber om att få träffa Sture gör han därför ett undantag. I början av juni 2008 möts de för en första intervju av flera. I december samma år sänds Råstams dokumentär i SVT. I tv-rutan går fallet igenom av Råstam med kommentarer och förklaringar av Sture. Sture berättar om hur han belönats med lugnande medicin varje gång han erkänt ett nytt mord. Han förklarar också hur polisen som förhörde honom hela tiden gav honom ledtrådar om morden. Detta gjorde att han senare kunde berätta saker som bara polisen och mördaren kände till om de olika mordfallen. I dokumentären visar polisens film från rekonstruktionen vid sjön Appojaure, vars resultat lett till att Sture dömdes för ett dubbelmord. Nu får tittarna se hur Sture, eller Kvick som han hette då, när han för första gången skulle visa hur mordet gick till, inte har en aning om vad han ska göra. Men efter en paus där han får prata med utredarna fattar han och gör rätt. En för polis och åklagare pinsam berättelse i dokumentären är den om två somaliska flyktingpojkar som Kvick sagt att han rövat bort och mördat. Utredningen är i full gång när Stockholmspolisen lyckas spåra pojkarna och upptäcka att de lever. I slutet av det första avsnittet sitter en allvarlig Sture Bergvall och tittar in i kameran. Medan han pratar börjar tårarna rinna.
Jag vill att de påstådda mordoffrens anhöriga också ska få upprättelse. Jag vill att människor ska få klart för sig att vi faktiskt inte lever i ett så rättssäkert samhälle. Och så vill jag för min egen frids skull säga som det är, säger han. Hur är det då?
Frågar Hannes Råstam.
Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och inte något av alla de andra brotten jag har erkänt. Det är så det är.
Råstams reportage slår ner som en bomb. Sture Bergvall söker resning och får en efter en alla sina morddomar upprivna. Medan resten av landet börjar ta in att det skett en rättsskandal utan dess like finns en liten grupp som fortfarande är övertygade om Kvicks skuld. Dit hör den polis som ledde utredningen, åklagaren, Kvicks egen advokat, den psykologiska experten, en lokaljournalist i Dalarna och den före detta justitiekanslern Göran Lamberts. Debatten mellan dessa och omvärlden blossar upp med jämna mellanrum de närmaste åren. Men någon gång i mitten av 2010-talet lugnar allt ner sig. Ungefär samtidigt, i april 2015, släpps Sture Bergvall ut från Säter efter 24 år. Han bosätter sig i Jämtland och året därpå släpper han boken Bara jag vet vem jag är. Idag lever han ett tillbakadraget liv och undviker offentligheten, Ytterligare granskningar har visat att psykiatrin vid Säter spelade en stor roll i de falska erkännandena. Det är lätt att se Sture Bergvall som ett offer. Men när han under sitt alias Thomas Quick berättade inför de anhöriga hur han mördat deras närstående var han samtidigt en förövare. I ett par fall kan hans erkännande också ha bidragit till att de riktiga mördarna kom undan. Kanske är det så enkelt att han är både ett offer och en förövare. Men de värsta förövarna i fallet Quick får ändå anses vara de som deltog i sina yrkesroller. Och som till skillnad från Sture aldrig backade, erkände sina misstag eller bad om ursäkt. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Johans bonuspappa Gunnar heter egentligen något annat. Manuset skrevs av Per Johansson. Redaktör var Alex Häger. Produktionskoordinator var Victoria Rinkus. Och producent var Oliver Bergman. Källorna för dagens avsnitt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Felaktigt dömd är en produktion av Podplay.
En del av